Vi har musikern och låtskrivaren Patrik Lindman som sommargäst här i Radio Vasa denna vecka. Och vi ska ta och fortsätta med din historia, Patrik. Då du var 31 år så hade du skivkontrakt, du var i Sverige, din karriär hade tagit ny fart. Vart ledde det här skivkontraktet till?
Ja, det ledde till mycket senare, men just då så ledde det inte dit man önskade. Det var en stor satsning av Universal och de satsade en massa pengar på oss. Place to go, jag och Jocke Kuljo. Och vi gjorde fina videos. Vi gjorde videos i Stockholm, Helsingfors och i Bangkok med Antti Jokinen som var videoregissör. Hur säger man? Regissör.
Yeah.
Sån här riktigt, ska jag säga, som har gjort allt möjligt. Han gör ju nu för tiden en massa filmer och sådär. Det var i Hollywood. Ja, då tänkte man väl att det här slår väl nog ganska hårt. Eller att det blir som bra skivförsäljning och hit och dit. Men av någon anledning så sålde inte skivan lika bra som vi syndes i tv och radio. Vi hade så mycket utrymme i media, men och vi var på MTV och hit och dit. Men så sålde som skiva nästan ingenting och vi fattade ingenting. Inte skivbolaget förstod heller vad problemet var. Så det dog ut ganska snabbt. Alltså det var en jättekort karriär, det var ett halvt år ungefär som började man nästan jobb. Sen hade man råd att hålla på med det heller, för jag minns att man började känna sig som en fattig kändis. Det visade sig sen senare att jag hade nytta av den här tiden. Men
du fick säkert mycket kontakter inom svenska musikbranschen.
Ja, jag fick kontakter och skrev låtar med en massa olika låtskrivare där. Och framförallt så tyckte jag att jag lärde mig i musikbranschen hur man inte ska göra och vad man ska göra. För det är ju som en business det där.
Hur kändes det att stiga in i den där världen från att vara van att man skriver musik till sig själv och kämpa med att få ett skivkontrakt, gå på cakeor och sen stiga in i världen där man är runt professionella musiker och låtskrivare och se den här business-aspekten också. Hur kändes det för dig?
Nej, det var nog häftigt. Någonting som jag hade drömt om då hela livet. Att mitt i allt sitter man i Stockholm med Tom Ekman, Christer Sandelin från Style som jag lyssnar på, eller som man hörde på 80-talet. Jag började jobba med Andreas Karlsson som hade skrivit låtar till Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, Celine Dion. Så det var ju som man fick nypa sig i armen då man sitter där.
Ja, verkligen.
Mitt i allt skriver låtar med såna här människor.
Ja,
och
coolt.
Därför blev det ju ännu svårare att förstå varför inte The Breaker och lyckades. Men det var ju lite samma sak här att vi vände kappan efter vinden med Place to Go också. Att vi började köra på den trenden som var inne då. Så här i efterhand så borde vi ha haft. Jag brukar tänka om vi ska spela 80-tals heavy då, som skulle vara närmare oss tror jag. Så ska vi kanske inte ha lyckats det året, men vi ska några år senare kom ju heavy tillbaka. Men det visste vi inte då,
ja,
att den ska komma tillbaka. Nej, men det blev så här att man är steget efter hela tiden.
Ja.
Då man hakar på trender.
Det måste ha kändes helt superfrustrerande.
Ja, det var det nog.
Men du fortsatte framåt, du skrev låtar i Sverige.
Mm.
Och samarbeta med olika låtskrivare.
Ja, sen började jag samarbeta med Mats Persson från Gyllene Tider. Som jag ännu idag jobbar med. Det här var kanske 2002. Och vi skrev låtar till norska idol och norska artister. Och till svenska band Friends. Det fanns ett dansband i Sverige som hette det. Så fick vi ut några låtar i Portugal och i Mexiko. Sen skrev jag en låt till finska Euroviso 2004 som jag då deltog med, som heter Can't Stop Loving You. Den skrev vi, och 2005 hade vi två låtar med där i Eurovision. Men då 2005 så hade min son André bildat ett band som då kom att kallas Stormundrang. Så det blev så att nästa gång jag får till Halmstad ska skriva låtar med Mats Persson, så tog jag med André dit. Och då skrev vi Rising Sun där på en eftermiddag i princip.
Mm.
Snabbt gick det. Och sen då vi satt och lyssnade på den låten så blev det så här att både jag och MP hade ingen lust att göra något annat sen.
Ja.
Så det blev så att från den dagen skrev vi bara Stormundrang låtar.
Exakt.
I typ 5 år. Vi gav som upp allt annat för det lät mycket roligare.
Vad hände det att du beslöt dig att han ska komma med till studion och skriva musik? Vad gjorde så att du beslöt dig för det här?
Nå, det var så här att vi hade gjort en demo här i Vasa och det lät inte så bra. Det lät inte som jag ville ska låta. Jag var inte någonting som jag kunde skicka till ett skivbolag. Men så var jag på väg till Sverige och skulle skriva låtar åt mig själv. Eller åt andra artister kanske. Så tänkte jag, om vi ska få en riktig proffsig produktion. Någonting man kan skicka någonstans.
Mm.
Så då måste vi blanda in de bästa. Så det var tanken att man får göra en riktig riktig inspelning. Och då man sitter i sådana här studior så man får ju sån inspiration också att allting låter så bra. Jag är inte säker på att vi ska skriva Rising Sun i Vasa. Utan det var nog han där miljön och MP som är sådär otrolig tekniker och producent. Så. Ja, det var omständigheter också som gjorde att den låten blev så bra.
Mm. Och därifrån börjar ju då din väg med din son inom musikyrket.
Ja, redan då i Sverige så tog jag kontakt med några förlag och skivbolag och jag sa att jag har en bra låt här. Men så sa de att nej, men de är för unga. Alltså de var kanske 13 år. De signar inte så där unga, vilket visade sig att det är helt tvärtom. Det var helt tvärtom i verkligheten.
Ja.
Det var ju sånt precis skivbolagen vill ha. Men så sa de i alla fall i Sverige. Då. Så jag satt med demon i flera månader och visste inte vad jag ska göra av den. Sen var jag hässa med Maki Kolemainen och skrev någon låt. Och där i studion så råkade Antti Tuisku vara. Jag spelade upp låten för han. Han blev ganska sådär imponerad. Frågade, vem ska jag spela upp låten för? Jo, du ska spela upp den för Asko Kallonen. Jag visste ju vem det var. Då sa jag, har du hans nummer då? Den får jag inte ge, sa han. Jaha, okej. Samma veva så ringade till TikToks manager och frågade om han var intresserad. Han sa direkt, han har inte tid. Och så började jag fundera, men kanske jag är manager själv då? Det hade jag tänkt på det från början. Sen fick jag kontakt med Asko Kallonen och han var intresserad. Och sen då började det hända saker, kan man säga.
Det slog ju igenom ordentligt med Storm und Drang.
Ja, det gjorde. Som på en vecka ungefär.
Ja.
Ja, men där då. Jämfört med vad jag hade gjort tidigare så hade jag en grej som där tajmingen var otrolig. Att vi låg som inte efter utan var nästan före. Alltså det kom en sån här musikstil som precis höll på att bli inne igen just då. Och kombinationen unga pojkar som låter som Iron Maiden eller som spelar sån musik. Så det var den kombinationen som gjorde att det blev väldigt intressant för alla.
Din resa med Stormis och så här, så finns det ett ögonblick från den tiden antingen på scenen eller bakom kulisserna som du aldrig kommer att glömma?
Jag hade någon kejka på Klubb 25 i Vasa och då stod jag och drömde om att det ska vara i Berlin. Sen var vi i Berlin på riktigt. Det var ju häftigt. Och på kort tid så var vi där. Men det allra häftigaste tror jag är då vi var i Tokyo. För det var sånt tryck från publiken. Och bandet var ju som bättre än någonsin. För det blev som bara bättre och bättre. För det fick ju som rutin då de var på de här turnéerna. Speciellt den här gjorde en Europa-turné. 7 länder, 3 veckor. Så efter den turnén så ledde det ju faktiskt som internationella starrar. För någonting med det där. Då man är ut och spelar typ varje dag. Någonting med det som gör att man faktiskt börjar låta som, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det börjar låta som bra, de man som kämpar på. Storm und Drang var ju sån här grej som typ aldrig händer. Händer inte ofta i alla fall att såna här unga artister slår igenom. Men där var det nog faktiskt tajmingen. Jag är nästan säker på att skulle inte vara så där unga ska det inte heller slå igenom som det gjorde. Kommer ihåg då skivbolaget presentera musiken för typ Radio Nova och sån här. Så sa de så här, ja men det här låter väl som Scorpions ungefär. Sen visade de en bild på bandet. Och då var det helt annat ljud i källan. Jaha, är de så där unga? Det blir som intressant då. Det låter som det ska kanske vara i 25 års åldern på de där inspelningarna. Men det själva verkar i 13-14. Så skulle vi ha väntat med det där projektet tills det har varit 18-19 så då skulle tåget fari. Plus att då inte säkert att den musiken ska vara så inne då mer. Så det var en kombination där av olika saker. Men tyvärr går det inte att vänta i den här branschen. Man måste nästan far då det finns chansen.
Hur många år blev det arbete med Storm und Drang?
För mig blev det 7 år från 2005 till 2012. Men det där mest intensiva var 2007 till 2009-10. Då var det ju som på topp. Då var det så mycket som man hann inte med riktigt.
I nästa avsnitt så kommer vi att titta in på hur det har sett ut efter Storm und Drang-åren. Det kanske skulle sitta passligt att köra med en Storm und Drang-låt här till nästa.
Det gör vi.
Million Nights.